roligt att se er allihopa idag. Jag ska tala till er efter bästa förmåga, Guds nåd, om ett ämne som jag ungefär en månad har tänkt tala om. Och någonting jag faktiskt själv sett fram emot att tala om. Ibland tycker man att man predikar bra så där, före man själv håller predikan. Och idag är en av sådana predikningar som jag tyckte om redan innan jag hållit den. Och det kan ju bara bli sämre då. Jag har ett utgångsbibelställe från 1 Petrus 1 och 7. Det låter så här. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld. Och den tron ska visa sig bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Ni kan sträcka under era biblar och den tron ska visa sig bli till lov, pris och ära. Jag ska tala idag lite om att leva ett äkta liv. Att ha en tro som på något sätt är äkta. Kortfattat och sagt. Jag tycker om att läsa lite tidningar. Det kan rekommenderas om man vill veta vad som händer där ute någon gång. Så läs någon tidning ibland. Och en undersökning som slog mig när jag läste en artikel i svenska tidningen Dagen. Så de gjorde en undersökning och de frågade både troende och sådana som ännu inte tror. Så frågade de vilka ord som de kopplar samman med den kristna tron. Om de tänker på en kristen, vilka ord som dyker upp, sina starka ord. Och vi kan ju läsa tillsammans, jag tar direkt från Dagen vad som skrevs. I undersökningen deltog både troende och icke-troende. Bland annat fick de kryssa i vilka tre värdeord de tycker stämmer bäst överens med deras uppfattning om kristendomen. Bland de icke-troende hamnade ordet omodern i topp, följt av falsk och på tredje plats godhjärtad. Nu ska det vara lite bra om godhjärtad kunna stiga en placering eller två. Omodern är ju någonting som vi får ju nästan leva med. Jag tror att ibland är vi i kyrkan lite på falska grunder stämplat som omodern. För att vi ofta som kyrka kan ge en liten tes, Anders tes 1.4 här idag. Jag tror att när vi som kyrka ibland hittar någonting som fungerar, så tycker vi, men varför ska vi ändra på det? Problemet är att där utanför ändras världen en gång i halvåret. Och vi tycker att nu fungerar det här så jättebra, men då, varför ska vi förändra oss? Och så går det 2 år och så är vi väldigt omoderna mitt i allt. Men jag ska inte predika om det. Jag skulle jättegärna kunna predika en hel predikan om det. Men jag tror min fru skulle det mycket bättre än jag. Och det som kanske ännu mer skrämmer mig nu i den här undersökningen, som jag tycker är ganska beklämmande, är människor som ännu inte tror och anser att vi kristna, vi är falska. Jag tycker om någon kommer till mig och vill såra mig, det behöver ni inte göra, jag är så känslig, så ska ni komma och säga till mig, vilket ni inte ska göra, du är falsk. För kommer någon att säga till mig att jag är falsk, så visar jag mig vara någonting som egentligen inte är. Och jag skulle idag lite vilja tala några minuter till er om det här falska livet som tydligen, i alla fall i Sverige, människor uppfattar oss. Att vi är falska, att det livet vi egentligen säger oss leva, det stämmer inte överens med den människa de träffar utanför kyrkan, på gator, i hemmen, var de än möter på oss. Det är egentligen det som falskhet handlar om. Jag har hört människor, historier, människor som har kommit till den här kyrkan i Vasa, och så har de sagt till mig så här, att jag vågar inte komma till Sion. För jag klarar inte av att leva upp till den trosnivå, den präktighet som de i kyrkan kräver av mig. Och det gör ju en lite ledsamt att höra när man som en ledare försöker i alla fall vara ledare i kyrkan. Hör sådana saker där man hör om människor som inte anser sig vara värdiga att komma till kyrkan. Och finns du här idag så säger jag förlåt oss. Förlåt oss om vi är dömande, om vi är hårda, om vi är kalla. Men jag har också hört historier från folk både i kyrkan här och på andra orter som har vuxit upp med en sån kristendom där distinktionen, alltså skillnaden mellan det kristna livet som man hade där hemma Och det sättet man uttryckte sin tro och i kyrkan, det var två skilda världar. Att när man var i kyrkan, då ska man le åt allihopa, man ska vara väldigt glad och kärleksfull åt höger och åt vänster. Men där hemma så uppfattade man tron som fjärran och långt bort ifrån. Och där fanns knappt någon kärlek, där var det lagen som gällde och kärleken tycks vara långt, långt borta. Jag har hört historier från människor som har berättat det här till mig och det gör ju jätteont att höra det. För det verkar ju vara som så att när man kommer till kyrkan då måste man bli någonting speciellt som man inte riktigt klarar av att leva upp till när man sen är där hemma. Att älska vi i kyrkan, låt oss vända på det, låt oss börja älska där hemma först. Och sen om det så behövs kan vi också älska i kyrkan. Kära vän, vi får inte skapa någon kultur i Finland där vi måste ha en viss stämpel på oss av präktighet för att komma hit en söndag, en måndag eller en tisdag. Jag tror, kära vänner, att vi måste kunna ha en tro som fungerar där hemma och där borta. Paulus säger ju så i andra Korintherbrevet kapitel 5. Att jag vill vara Gud till lags, vare sig jag är hemma eller borta. Jag vill leva ut mitt kristna liv på samma sätt där hemma. Hur jag hanterar min familj, mina vänner på arbetsplatsen, i skolan och på andra ställen. Jag vill vara likadan i kyrkan som jag är där hemma. Och jag tror, kära vänner, så länge vi håller på och drar på de här riktlinjerna och gränserna, så ju mer kommer människorna med all rätt att sätta stämpeln på oss. Ni är falska. För så länge vi inte kan leva ut tron som vi lever här, när vi kan stå med händerna i luften och sjunga sånger till himlen, så mitt allt när vi kommer hem så kan vi förvandlas till iskalla människor som inte har någon generositet, glädje eller värme i sig. Det är ingenting fel med att ha en dålig dag, men kära vän, sätt inte på dig en mask när du kommer till kyrkan, utan var den som du är. Jag har valt förstås för att sätta mig i en säker position och att inte allt för många ska varja på mig idag, utgå från Jesus eget liv. Och jag anser när jag läser om Jesus att det finns få områden där han är så radikal som han är över vikten att leva äkta, det vill säga att man är sig själv. Och jag tycker det är väldigt speciellt med den här Jesus, för Jesus var ju väldigt radikal själv hur han levde, speciellt när man tänker på vem han var, denna lärda man. Och jag tycker det är så fascinerande när jag läser om Jesus och ser hur äkta och ärlig Jesus var med sitt eget liv. Och jag har valt idag att plocka fram en berättelse ur en par som jag tycker lite så där den passar inte riktigt in i den här Jesusbilden som vi i västvärlden har målat upp många gånger. Och den berättelsen som jag valt ut, det är om när hans gode vän Lazarus dör. Och vi kan hoppa in i berättelsen och så läser vi några verser. När Maria kom till den plats där Jesus var och fick se honom, föll hon ner vid hans fötter och sa det till honom: Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. När Jesus såg att hon grät och att judarna som följde med henne grät, blev han häftigt upprörd och frågade: vart har ni lagt honom? De svarade: Herre, kom och se. Och Jesus grät. Då sade judarna: se hur han älskade honom. Jag finner den här berättelsen och några andra väldigt fascinerande om den här Jesus. Den här människan som var Gud själv, så plockar ibland fram den här mänskliga sidan som vi knappt själv tycker ibland att vi själva har. Jag tänker förutom den här berättelsen så tänker jag på stunden vid Getsemane när han är med sina vänner. Han ska strax gå in och bära syndernas pris på sig själv. Och han är Getsemane och det står att han hamnar in där ångest. Ibland tycker jag det är lite fascinerande att den här Jesus, Gud själv, fick ångest. Han visade kraftiga prov på att vara människa och Gud samtidigt. Speciellt i berättelsen om Lazarus. Som människa så blev han upprörd och han grät. Som Gud, sekunderna senare, uppväckte Lazarus från de döda. Och jag tycker att det är två saker som jag skulle plocka fram ur den här berättelsen om Jesus. För det första, Jesus såg att hon grät. Jesus var alltså empatisk. Empatisk betyder att du kan visa medkänsla med andra människor. När människor har jobbigt och står och gråter med dem som gråter, gläd dig med dem som har det lite bättre ställt. Att vara empatisk, att kunna sätta sig in i en annan människas situation och förstå hur hon eller han just nu har det. Och Jesus, han var ju exceptionellt bra på det där. Jesus brydde sig alltid om människorna och han hade alltid medlidande om dem. Det står det i Matteus 9 där i slutet, så står det att han på något sätt han blev lite upprörd. För han sa att de var slagna som får, människorna. Vem ska ta hand om de här människoskarorna som just nu far illa? Jesus hade en sån förmåga att han kunde sätta sig in i människornas situation. Han visste deras bakgrund. Men trots det så dömde han aldrig människan. Trots det så pekade han aldrig, och väldigt sällan, jag kommer snart att förklara varför, men väldigt sällan så nämnde han överhuvudtaget någonting om vad människan hade gjort bort sig eller eventuellt misslyckats med. Utan Jesus, han satte sig in i situationen och så sa han: jag förstår hur du har det. Jag förstår hur du har det. Det vill säga, han dömde inte, utan älskade dem för det de var och inte vad de hade gjort. Och vår utmaning här, det blir att vi också ska börja visa empati och kärlek till de människor som vi möter. Vare sig det är hemma eller i kyrkan, på jobbet eller på en hemmafest. För just där kan vi träffa på en människa som just då behöver uppleva kärleken från Gud. Jag vet inte hur många människor som du träffar på i vardagen som kanske kämpar för tillfället. Som kanske går igenom ett mörker som till synes aldrig tycks ta slut. Där man kanske gråter sig till sömns om nätterna och funderar, finns det överhuvudtaget en hopp? Kanske den människan har haft flera relationer som har brustit och det har skapat ärr på ens insida. Och en själ funderar, finns det överhuvudtaget något hopp? Och när vi möter sådana människor, vad ska vi göra? Ska vi peka på de här relationerna? Men vad du ställt till med? Nej, vi ska peka på Jesus. Vi ska visa dessa människor, det som egentligen hjälper och kan hjälpa de här människorna, det är ju inte våra ord som ska förbättra dem, utan det är Jesu kärlek som kan förvandla dem. Och förstås så behöver vi undvika det som vi är ganska dåliga på att undvika. Att vi börjar se ner på människor som har misslyckats på andra områden än vi själva. Vi är ganska bra på det. Vi har lätt att klanka ner på andra människor som kämpar med ett område som inte vi själva kämpar med. Och vi har ganska lätt att förstå och känna förståelse för människor som kämpar med samma områden som vi kämpar med. Men kära vän, du ska sluta och jag ska sluta se ner på människor som kämpar. För alla kämpar. Jag har en dröm om en församling som inte är perfekt. När du blir kristen blir du inte perfekt. Vi ska inte sträva efter att bli perfekta. För då handlar det om vad vi ska göra. Jo, men det står ju om andens frukter hit och det. Andens frukter kommer från Gud. De kommer inte från oss. De kommer från Gud. Och det här är en dröm där vi som församling kan vara så väldigt ofullkomlig. Att människor kommer hit och känner, ja men det är inte så svårt att leva upp till de där människorna. För de är lika dåliga som jag är. För när vi kommer till Jesus, vi blir inte perfekta. Ja, men vi blir ju himlen, ja. Det blir vi i himlen, ja. Här på jorden kommer vi att kämpa. Ja, men ska inte arbeta mot synden? Ja, men det ska vi absolut göra hela tiden. Misslyckas vi med det hela livet, troligen. Så jag tycker i alla fall, vi kan inte lägga en standard på så här perfekt måste du vara för att få komma och vara med här. Jag i alla fall så önskar att vi kunde ha en församling där människor som är lika ofullkomliga som du är ska kunna vara med här. Och där jag, den mest ofullkomliga av dem allihopa, också ska få rymmas med på ett hörn. Jag skulle ha en församling som tilltalar människor, inte på grund av att människor är så präktiga, utan för att här finns Gud. Och att Gud finns i församlingar. Han får vara med och älska människor. Jag tror att när vi börjar se ner på människor, när vi börjar döma människor, när vi börjar baktala människor och skvallra och fundera, ja men den människan, jag såg den ute på krogen här om kvällen, fy käms. Ja. Kan hända att personen var där, men du kan älska den lite mer då. Jag önskar och jag drömmer om en församling där vi inte ser ner på människor, utan där vi lyfter upp människor. Jag önskar om en församling där vi uppmuntrar människorna varje dag, som Hebreerbrevet lär oss. Det står det att när vi uppmuntrar varandra, då hjälper människan att sluta synda, med Anders förklaring på det bibelstället. För det andra, så Jesus han grät. Det tycker jag är väldigt fascinerande. Jesus var alltså emotionell. Han var till synes aldrig rädd att visa sina egna känslor. Han kunde vara upprörd, arg, visa kärlek och till och med ha ångest. Och i detta fall så grät han, lyssna, öppet inför alla människor. Vi i Finland i alla fall är jättedåliga på att visa hur vi har det. Jag minns när jag var nykristen så fick jag en del kritik med att jag var för öppen med mina känslor och jag hade det. Men förlåt mig, jag är bara sån. Att om någon tror att jag var sur här på er innan mötet, det är bara för att jag är så jättenervös när jag ska predika. Jag har jättesvårt att dölja mina känslor. Att få hända någon kris, jag skickar ju meddelande om bönehjälp till 24 olika personer direkt. Det är bara så som jag är. Men jag märkte, kära vänner, att det blir en styrka i mitt liv att vara öppen med mina svagheter och ibland med mina styrkor också, men främst med mina svagheter. Jag uppfattade i mitt liv att det inte är så fel att som 32 år ung man gråta. Om kriser drabbar mig, om jag ser vänner lider, om jag själv kämpar med synden som håller i mig så hårt. Det är inte så fel att gråta ibland. Ja, men vågar man göra det? Men så hittade jag det fina bibelstället. Jesus grät. Ja, men det är ju fantastiskt. Jesus kunde vara öppen med sina känslor. Och kära vänner, jag önskar och drömmer också om en församling där vi kunde vara lite mer oss själva. Där vi kan öppet leva ut den tro som vi har. Också de utmaningar som vi har. Och jag tänkte på den här bibelberättelsen i Lukas 18. Om farisén och publikanen. Publikanen, alltså den här som ännu inte... Han kämpar med lite saker som du och jag gör. Och de står där i templet. Så står det om den här farisén och den här prästen. Han sa, jag tackar dig Gud att jag är så duktig. Och han gav tionde, han ber om fastar och har sig. Och för att det inte är som den där syndaren där borta. Och när syndaren i sin tur, han bara slår sig på bröst. Han vågar inte ens titta upp i taket. Han säger, Gud var nådig mot mig. Och Jesus säger om de här två personerna. Att den här människan som kanske kämpar med lite saker. Han gick därifrån. Rättfärdig inför Gud och inte den andra. Och här är min vridning idag på den här bibelberättelsen. Jag tror att många av oss kommer bara till kyrkan när vi är som farisén. Jag tror att många av oss kommer till kyrkan när våra liv är så pass perfekta att vi klarar av att vara där. För där måste man många gånger, känns det som, vara perfekt. Och förlåt om jag väcker anstöt, men jag gör ju det ibland. Men jag tror i alla fall så att många gånger är det så att ja, men idag är jag på bra humör. Idag är inte min värld upp och ner. Idag, den här veckan har jag inte kämpat med så jättemycket saker. Nu kan jag gå till kyrkan. Men sen när stormarna är mitt emot oss och vi har misslyckats kapitalt och våra liv helt upp och ner vridna enligt vår egen tabell. Då vågar vi inte gå till kyrkan. Då vill vi inte gå till kyrkan. Ja, det känns ju ibland att säga det, men har jag en riktigt dålig dag så det är inte varenda gång jag känner att ja, men dit far vi. Alltså till församlingen. Kära vänner, låt oss bygga församlingen som en oas där man alltid kan komma oavsett hur man har det. Och det börjar ju med hur vi själva väljer att leva våra liv. Har du kamp, har du kris, har du sorg, kom hit och var dig själv. Och jag ska visa varför om en liten stund. För vi behöver undvika det att leva ett privat liv. Att ingen egentligen vet vem du är eller vad du kämpar med. Att du lever med ett yttre som skiljer sig från din inre värld. Jag ska inte kommentera det desto mera. Men jag har en konklusion, ett fint ord som jag lärt mig någon gång. För jag, när jag läser om Jesus liv och den här berättelsen så slås jag av två saker. För det första så slås jag av Guds grundfundament som jag sammanfattar i orden att vår uppgift är att älska varenda människa in i Guds rike. För jag märker på något sätt när vi läser om Jesus att hans främsta predikan, det är inte världspredikan. Det är inte eskatologiska predikan i Matteus 24-25. Eller någon annan av alla liknelser som han använder. Den är den bästa predikan som han ger oss. Hur han själv levde och bemötte människor. Hur han kunde bemöta människor som var inne och hade gjort bort sig fullständigt med alla diverse saker. Allt från att vara mördare till att ljuga till att ha problem med pengar. När han bemötte de människorna så gick de därifrån glada och tacksamma över att få möta Jesus. Och jag önskar att du och jag någon gång ska få vara sådana människor för människor som vi möter. Att de kämpar, de har gjort bort sig och de har misslyckats fullständigt. Men de kommer från ett möte med dig, går de därifrån lite gladare, lite lättare om fötterna. Varför? Jo, för de har fått erfara Jesus genom ditt liv. Vi bör leva ett liv som gör livet för det icke-troende så behagligt som möjligt. Utan dömande ord, baktalande eller skvaller. Det vill säga köttens gärningar. Utan med omtanke, kärlek och generositet som är andens frukten. För det andra. Lev öppet och var dig själv i allt. Och det här kommer en intressant tanke som jag fick en uppenbarelse om. De människor som Jesus hjälpte, de människor som han stötte på i vardagen, som hade misslyckats, en del hade lyckats, men de, som det står om i Bibeln, handlade oftast om människor som faktiskt hade misslyckats eller hade kamp i sitt liv på ett eller annat sätt. Nyckeln för dessa människor var att de alltid var sig själva och ärliga med vad de kämpade med. Jag tror, kära vänner, att skulle du vara ärlig med dina kamper, med dina stormar och de plågor som drabbar dig. Jag tror att Jesus kunde hjälpa dig eventuellt lite lättare. Men håller du dem bara på din insida, du kämpar det, tycker det är din egen kamp, det är din privata kamp. Det kan hända att du kommer behålla din egna och privata kamp. För jag märker när Jesus kom och helade de sjuka, så han visste ju om att de var sjuka. Människor runt omkring dem visste om att de var sjuka. Och i ett fall, när först människor inte visste om att någon var sjuk, så frågade Jesus, vem var det som rörde vid min mantel? Den här kvinnan som hade haft den här blodsjukdomen i så många år och använt slut på alla sina pengar. Då kan man ju tycka, men varför ska Jesus göra det offentligt? Varför måste Jesus lyfta fram den här gamla damen? Har inte hon kämpat tillräckligt? Jo, men jag tror att så här var det för Jesus många gånger. De människor som han mötte, han ville att han skulle hjälpa dem för det de var. De skulle inte sätta på sig någon mask och be Gud, du vet vad jag har på mitt hjärta. Om jag nu är ärlig med er idag. Utan tror att om vi ska få hjälp från Gud så ska vi komma till Gud så som vi är. Med den kamp som vi eventuellt har. Och säga Jesus, så här är det mig just nu. Jag kan inte göra så mycket åt det, men Jesus, du kan hjälpa mig. Vi kanske ibland undrar här i världen att varför ser vi inte mer under och tecken? Människor som blir helade, vi hör om det historier borta och långt borta, ännu mer långt borta. Ibland ska jag tro att vi ska kunna se lite mer om vi ska vara oss själva och bara komma hit fram och säga Jesus, hjälp mig. Jag ser ingen annan utväg. Det var ju med den här gamla damen, hon har kämpat i så många år. Hon hade använt upp alla sina pengar och det fanns bara en väg kvar. Det att gå fram och rycka tag i Jesus. In ibland alla människor så tog hon sig fram bland massorna och tryckte hon tag i Jesus. Och så fick hon uppleva hur Jesus själv helade henne på en gång. Om jag får utmana oss idag så ska jag tro att det är någon sån tro som jag tror vi ska behöva få tillbaka. Eller inte tillbaka, ni har den kanske redan, många av er. Eller alla utom jag kanske. Men jag skulle vilja ha ett sånt kristet liv som är så enkelt som det bara går. Jag märker ibland att när jag predikar enkelt, så kommer alltid massa människor säga, jo, men det var bra predikan, det var enkelt. Så ungefär som man måste ha som en ursäkt att det var enkelt. Ja, men den kristna tron, den är enkel. Den är enkel. Det är bara din stolthet och ditt ego som går emot det som Gud vill göra i ditt liv. Ibland måste du bara förneka dig själv, ta på ditt kors och följa Jesus. Enkla men också jobbiga steg för ditt kött, alltså dig själv, din egen natur som motarbetar dig lite här och lite där. Jag skriver så här, att gemensamma nämnaren var inte deras problem, för problem har vi alla, utan att det var sig själva, precis som Gud tycks vilja ha det med oss. Till sist, låt oss bygga ett liv som är transparent, det vill säga genomskinligt, efter den standarden som Jesus själv lärde oss. Så att vi lär oss bygga vårt liv på grunden, det vill säga relationen med Jesus, och inte på något som vi försöker prestera, så att vi inte slutar som Jesus, nej, som människorna i Jesu berättelse i Matteus 7, 22 och 23. Och det handlar om när människorna på den yttersta dagen kommer till Jesus och säger, har vi inte profeterat? Har vi inte botat sjuka? Har vi inte gjort det och det i ditt namn? Och då står det om Jesus, säger Jesus någonting som är ganska skrämmande och utmanande och radikalt. Han säger, gå bort ifrån mig, alla ni som bedriver orättfärdighet, för jag har aldrig känt er. Bästa sättet att lära känna Jesus, det är att du är dig själv. Bästa sättet för mig att lära känna Julia, det är att hon är sig själv. Och bästa sättet för Julia att lära känna mig, är att jag är mig själv. Jag skulle säga och utmana oss idag att kom till Jesus, men var dig själv. Och var dig själv och kom till Jesus fungerar ju lika bra. Så tänk på det, kära vän, när du lever ditt kristna liv, eller du som funderar på vad det är med den kristna tron. Det handlar inte om att du får ett perfekt liv, men det handlar om att du får lära känna Jesus och han är perfekt. Jag vill sluta igen med att citera bibelversen som jag började med. Att äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld. Och den tron ska visa sig till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig.